Det finns inga dumma frågor, brukar det heta. Men stämmer det? Som ung journalistpraktikant skickades jag till stadens observatorium för att göra en intervju med de astronomer som där befann sig med sina teleskop riktade upp mot rymden. Min första fråga, och nog en av de sämsta i hela min karriär, löd: "Jaha, och varför ville du bli astrolog då?" Nu ägnar sig högutbildade fysiker inte åt horoskop, och det trodde jag inte heller. Men jag kunde alltså inte skilja på orden astronom och astrolog. Och resten av intervjun blev tämligen kort. Ett gammalt citat lyder: "Det är lättare att bedöma en människas intellekt utifrån hennes frågor än hennes svar." Och vi vet ju alla att som vi frågar får vi svar. Men vad utmärker en bra fråga? Och hur kan vi bli bättre på att ställa frågor? Det är ämnet i det här avsnittet av Filosofiska rummet, och till min hjälp så har jag kriminalinspektören och förhörsledaren Monica Olhed, filosofen Ingar Brink samt Niklas Berild Lundeblad, författare till boken Frågvisare, människans viktigaste verktyg. Är det någon som känner igen sig i det här, som har ställt en riktigt usel fråga, Niklas?
Ja, absolut. Men de sämsta frågorna som jag vet är de jag inte har ställt. Att man inte ställer uppföljningsfrågor, att man inte försöker ta reda på hur det egentligen förhåller sig, att man känner att man skäms lite för att ställa frågor, och det är nog de sämsta frågorna, min del. De oställda frågorna är de sämsta frågorna. Jag tycker gott att de här höga energifysikerna kunde ha ställt en fråga tillbaka och sagt: "Varför tror du att vi är astrologer?" eller någonting sånt.
Men skammen finns där. Det kan vara lite skämmigt, och det är därför man inte vågar fråga alltid kanske.
Absolut, det tror jag. Och jag tror att det är en av de främsta sakerna som håller oss tillbaka. Det är intressant att fundera på varför det är så. Varför vi känner att vi nästan, att vi alltid känner att om vi ställer en fråga så ifrågasätter vi. Att de är så nära kopplade till varandra. Och det är ett fascinerande socialt problem det där.
Mm. Monica, som polis, förhörsledare, har du liksom gjort bort det någon gång?
Det har jag alldeles säkert gjort mer än en gång. Och visst, det finns ju väldigt dumma frågor också som man kan ställa, och det har man väl gjort ibland. Men jag tänker på just det du sa, Niklas, att man skäms för att fråga, och så kan det vara många gånger därför man själv har sina egna begränsningar till vad vågar jag, vad kan jag säga. Och det stör ju frågeställningen, och då får jag kanske inte alls de svaren jag vill ha. Så jag brukar säga som så, man frågar får man ju svar faktiskt. Så är det ju bara.
Inga då?
Jag tror du sa något otroligt riktigt här, Monica, som är det mest centrala av allt egentligen. Men först så tänkte jag det här du sa innan, Niklas, om att vi har ifrågasätter när vi ställer en fråga. Det är kanske också så att man kan känna att man blottar sig. Inte så. Att ifrågasätta är ju någonting aktivt och lite aggressivt. Men det kan ju vara tvärtom, att man känner sig naken från början och blir ännu naknare genom att ställa frågan. Och det har ju att göra med att man vet inte riktigt om man vet. Och man vet inte riktigt om vad det är man vet eller inte vet. Så det är många saker som du egentligen behöver ha funderat över och ha koll på. Och sen kommer frågorna att komma automatiskt när man väl har lärt sig de reflexerna, tror jag.
Så man vet inte alltid vad man borde veta heller?
Ja, det centrala är att veta att man inte vet och vara säker på det. Och sen så inte, att också kunna cirkla in var de vita fläckarna är snarast på kartan.
Ja, det är en jättebra iakttagelse. Jag håller helt och hållet med just det att man är rädd för att blotta sin egen okunskap. Det krävs ju liksom nästan någon sorts grundläggande ämneskompetens för att ens våga börja fråga, för annars så vet man inte om man frågar i rätt sammanhang, om man så att säga är i rätt spel. Så man frågar om man spelar schack och frågar om det är okej att slå under bältet till exempel, då har man ju uppenbarligen visat att man inte riktigt förstår schack, och då har man blottat sig. Så jag tycker det är en utmärkt poäng faktiskt. Mm. Det är nog också en väldigt stor bidragande anledning till de där frågorna som aldrig ställs.
Niklas, du tillsammans med medförfattaren filosofen Fredrik Stjernberg har ju då, som jag nämnde, kommit ut med boken Frågvisare, med underrubriken Människans viktigaste verktyg. En bok om frågor alltså. Du skriver att frågorna är retorikens eller språkets fattiga kusiner till exempel. Utveckla, varför en bok om frågor?
Ja, vi ville skriva en bok om frågor därför att vi tyckte att det är en sån otroligt viktig del av människans tänkande. Och det har inte gjorts så mycket breda översikter över det mänskliga frågandet. Det finns några böcker som är väldigt bra och det finns några som dyker ner i frågandet i journalistiken eller frågandet i klassrummet och sådär. Men just det här att fundera på frågan som ett allmänmänskligt fenomen, som en grunddel av vår förmåga att tänka, det hittade vi inte så mycket. Så då tyckte vi att det var så spännande ämne att vi började samla texter och skriva, och vi har hållit på ett bra tag med det här. Alldeles för länge tyckte vår förläggare. men det var så intressant, för då när man börjar skrapa på ytan så upptäcker man massor av olika exempel på hur frågor är absolut grundläggande för allt vi vet egentligen. Allt vi vet är ju, på ett sätt kan man ju formulera det som svaret på en fråga. Så då tyckte vi att ja, men det här är så spännande så det vill vi spendera tid på, och så blev boken av.
Så tänker jag också på när man i en förhörssituation ställer frågor. Jag vill ju fråga frågor på grund av att jag vill klara ut någonting. Jag vill veta någonting som har hänt, hur det har gått till, och jag vill få fram en sanning. Men när man sätter sig där i en förhörssituation, oavsett vad det är för brott, så har man ibland förutfattade meningar. Och man har tankar om hur saker och ting kan ha gått till. Och jag tycker att det här är någonting som man absolut måste lägga åt sidan och helt engagera sig i den som svarar, eller den personen som jag frågar, för att försöka tänka mig in i den personens situation. För om jag inte gör det, då ställer jag helt fel frågor.
Så att bortse från sina egna fördomar eller rädslor? Eller...
Ja, framförallt. Jag menar, vi har ju så kallade skript till hur saker och ting går till. Om jag talar om att jag har bytt hjul på min bil, så kan ju andra säkert tänka sig, jaha, men då gjorde hon ungefär så här. Men jag kanske har gjort på något helt annat sätt. Och det är det jag menar, man har ofta en tanke om hur saker går till, och då slutar man ställa frågor där, bytt däck, ja då är färdig frågat. Istället borde jag fråga, hur gick det till när du gjorde det här? Alltså fortsätta frågeställningarna.
Säger Monica Olhed, som är kriminalinspektör och mordutredare med över 40 års erfarenhet, som utrett grov brottslighet, dödsskjutningar och som egenskap av förhörsledare bidrog till lösningen av det så kallade Helenmordet i Hörby 2005, vad det var?
2002.
Någonting där. Ja. Spännande att höra. Du ville kommentera, Inga Brink, filosof.
Ja, jag tycker det här är väldigt intressant, för att du har redan kommit fram två olika, vad ska vi säga, sätt att ställa frågor på inom två olika typer av aktiviteter, skulle jag vilja säga. För att det som du beskriver senast, det är ju frågandet inom en dialog, så att säga. Det är ett fåtal personer vi för en dialog, och där vi vill komma in och fokusera på dem vi talar om. Och det är själva interaktionen, samarbetet på något sätt, kan man säga, mellan de här människorna som vi vill stanna i och inte vara någon annanstans med tankarna eller frågorna. Men det andra frågandet som jag tänkte på i början av det här programmet, det är när du är osäker eller vill få reda på någonting med människor som du inte känner. Det är mera kunskapsfältet som du söker av, inte en annan människa. Och i det fallet, när jag till exempel undervisar, då säger jag till eleverna att det alltid är bättre egentligen då, att det är bättre att de frågar än att de vet. Därför att det är frågandet som överhuvudtaget gör att vi kan få någon kunskap. Så att det viktigaste är att våga fråga. Och att fråga, att ställa en bättre fråga, det kan du göra om du har tagit reda på vad du vet, så att säga. För då kan du få det här vita fältet. Men det är bara ställ frågor, det är det allra bästa. Och så fort du ställer frågan så kommer du att få reda på mer.
Men du säger att det är bättre att ni frågar än att ni vet. Är inte målet med frågan att få veta?
Jo, men det måste börja någonstans. Om vi tänker på vissa former av undervisning där allting går ut på att vi ska söka information, men där det inte finns något frågande bakom, då blir informationen fullständigt oordnad. Men om du själv tar kommandot över utforskandet, och gör det genom din fråga, och sen kan du få den kunskap som du behöver. Det är där det börjar.
Ja, och det där hänger ihop. I boken så vi tittar lite på just precis det där, vad vetande och kunskap egentligen är. För det finns ju någon sorts föreställning om att kunskap, det är en samling satser som vi har i huvudet som vi vet är sanna. Jorden är rund, gravitationen är 9,8, någonting. Och det finns, på senare tid så har den där idén utmanats lite, bland annat utav den brittiske filosofen R.G. Collingwood och Jaakko Hintikka som har sagt att ja, men det kanske inte är så. Vetande och kunskap kanske är någonting som man måste förstå som ett par utav ett svar och en fråga. Så att just det här att fråga är ju jättebra, för att om man vet vilka ens frågor är och sen kan se vilka svar man har, då har man någon sorts mer fullständig bild av vad det faktiskt är man vet. Och byter man fråga så kan man få ett helt nytt svar. Om frågan är vilken är jordens ungefärliga geometriska form, då är rund rätt svar. Men när frågan är vilken är jordens form, ja då är den ju egentligen fraktal. Så ändrar vi frågan så kan vi helt plötsligt upptäcka ny kunskap. Och därför så är det så bra att synliggöra alla de frågor som ligger där och lurar i skuggorna och som ger oss alla de svar vi har. För då kan vi börja ändra på svaren. Så vetandet är liksom både och. Det är frågan och svaret. Och det är ju det är det som på något sätt, när vi grävde ner oss i det här, som vi tyckte var så fascinerande, att själva tänkandet är inte att vi tänker inte liksom logiska propositioner, utan det är som Sokrates säger i Theaetetus, jag ställer frågor till mig själv och så ger jag mig själv svar och sen är jag nöjd, då vet jag vad jag vet. Det är där någonstans liksom som, det var det vi tyckte var så pass fascinerande, att frågan är lika viktig som svaret i vetandet, i tänkandet på något sätt.
Och där någonstans började du också, Monica, eller hur, med hur man ställer frågan, att inte förutsätta vad det innebär att byta däck eller byta hjul.
Precis. Och jag tänker just det frågandet jag har behövt använda mig eller har använt mig av i förhörssituationen är ju inte att jag vet inte vad som har hänt. Jag måste ta reda på det, och jag tänker just det här med att fråga på olika sätt. Det finns ju många olika typer av sätt att förhöra, till exempel ett kognitivt sätt. Jag säger så här att när, till exempel om det har varit ett rån och så ska man be ett vittne berätta om vad det här vittnet iakttog, och så lämnar vittnet en beskrivning. Då lämnar vittnet en beskrivning utifrån vad den tänker just där. Och var vittnet stod och så vidare. Men om jag då säger till vittnes, om du tänker dig att du stod på andra sidan bilen, vad tror du att du kan ha sett då? Och då får man helt plötsligt det här vittnet att tänka till. Aha, ja men då såg jag kanske det också, för det såg jag att det fanns där borta. Alltså man öppnar upp ögonen för, alltså man byter perspektiv på den som ska berätta.
Jag tycker det är väldigt intressant det du pratar om, just som den här andra typen av dialog då, som vi talar om. Och Niklas, han citerar så kallat analytiska filosofer. Jag skulle mer citera hänvisa till en fenomenolog som heter Gadamer, som har skrivit mycket om samtalet just då, att det är som en cirkelrörelse. Man ska säga en cirkelrörelse som rör sig framåt. Det är kanske snarare en spiral där man liksom närmar sig ett fokus någonstans. Det kanske inte finns något slutpunkt på samtalet, men det är en så att vi rör oss framåt.
Dialektiskt på något sätt, fram och tillbaks.
Ja, och där är det här samarbetet och interaktion, att man liksom agerar på varandra så att säga, på det som den tidigare har sagt, men där lyssnandet är alltså det väsentliga för att kunna ställa frågan. Och även den typ av frågor som du nämnde nu, Monica, de beror ju på just att du har lyssnat på svaret och förstått att var den personen stod, och sen så undrar du, ja men vad hände? Mm. Hur kunde det, hade det varit om du hade varit där borta? Mm. Istället för att ställa en fråga som vi ska säga riktar sig tillbaka. Så låt oss anta att personen säger, jag såg en person ta en glass utanför kiosken här. Och så hade du frågat, ja vilken sorts glass var det? Men istället så frågar du om du hade stått på andra sidan gatan, vad hade du sett då? Så det är att frågandet vänder sig framåt. Mm.
Men det är en helt hypotetisk fråga, hon står ju inte på andra sidan.
Nej, detta var ett exempel som jag gav.
Jag har ju hållit på med lite utbildning i förhörsteknik, och då har jag ibland använt mig av ett litet exempel, väldigt kortare. Jag brukar be de som lyssnar då att tänka in att ni står på tröskeln till ett sovrum. Och så blundar ni nu i 30 sekunder och tänker efter vad ni ser, och så ska ni låtsas att ni ska berätta det här för förhörsledaren. Okej, alla har tänkt ut vad de ser. Och sen nästa steg. Nu får ni gå in och lägga er i sängen. Lägg er på rygg. och tänk efter, ser ni några nya saker? Och de flesta ser alltid någon ny sak, och det är samma sak i en förhörssituation. Därför tycker jag det är bra om man kan få till det här perspektivbytet, som jag kallar det, på personerna vid förhör.
Och där hjälper du ju verkligen den som ska försöka svara på traven. Det finns så många olika slags frågor. Det finns ju frågor som är mer utkrävande eller aggressiva. Alltså, Niklas, vad finns det för, om man försöker bara titta lite grann på det, vad finns det för olika slags frågor? Har ni funderat över det?
Oj, det finns massor av olika slags frågor. Mm. Dels så finns det ju massor av olika taxonomier, öppna frågor, stängda frågor, retoriska frågor. Det finns massor av olika sådana sätt att försöka klassificera frågorna. Men det som Monica säger kanske nästan är ännu viktigare om man ska tänka på olika typer av frågor. Just det här med den lyssnande frågan, att man har förmågan att ställa en fråga och sen helt öppet lyssna på svaret på det sätt som Monica beskriver. Det tror jag är otroligt viktigt, för det leder ju sen vidare till nästa fråga, och därifrån kan man ta sig vidare. Jag tycker också det är väldigt spännande det här med att be en person att inta ett nytt perspektiv. Det är ju en av de tekniker som vi leker med i det här avsnittet om hur man ställer bättre frågor. Det är att föreställa dig att du vore någon annan. Hur skulle du då ställa den här frågan? Hur skulle Sherlock Holmes ställa den här frågan? Hur skulle Darwin ställa den här frågan? Vad skulle de fråga efter om de var i den här situationen? Och det visar sig när man tittar på hur det här används, att det är ett rätt kraftfullt sätt att hitta nya perspektiv och förstå en situation på nytt. Så det är superspännande att höra att det är liknande saker som man gör i en förhörssituation. Och det här lyssnandet, det är en sak att öva sig och ställa frågor. Men jag undrar, Monica, hur ser man till att man lär ut till förhörsledare att de lyssnar på rätt sätt? Att de inte ställer frågorna för att de har det här skriptet i huvudet som du pratar om, och så vill de fram till slutet där på sista raden så står det att personen är skyldig till ditten eller datten. Nu, det måste ju vara ett särskilt lyssnande som man ägnar sig åt.
Ja, man måste ju verkligen aktivt lyssna på vad den här personen säger och försöka tänka sig in i personens beskrivande sätt. Att hur har personen upplevt eller känt i samband med det här har hänt. Och det här förutsätter ju givetvis att personen är villig att berätta. Och det vill ju inte alla som sitter i förhörssituationer. Men att man som förhörsledare ställer rätt frågor, det kan man ju aldrig garantera. Ibland kan faktiskt en fel fråga också ge ett bra svar. Men
till exempel vadå?
ja, till exempel har jag jobbat med barnförhör och barn som har utnyttjats sexuellt. Och det är ju väldigt lätt att få barn och säga vad man egentligen själv vill. Det beror ju helt och hållet. Jag kan ju leda den till att säga nästan vad som helst. Men just ledande frågor till barn är väl inte så där bra precis alla gånger. Men om man skulle ställa en ledande fråga, var det så här det gick till? Eller en ledande fråga. Nej, säger barnet då. Då är ju det här en styrka, för då har ju barnet avfärdat min ledande fråga. Så inom det yrket jag håller på med så finns det ju bra förhörsledare, precis som det finns dåliga, och det finns bra spanare och dåliga spanare. Så att alla har inte samma sätt att hålla förhör.
Men det är ju en speciell situation som förhörsledare. Du sitter mitt emot en misstänkt, så ni kanske har mängder med bevis. Ni vet att den här personen, ni tror att veta att den här personen är skyldig till något förfärligt. Mm. Mord på ett barn eller vad som helst. Vad är det viktigaste i den situationen? Det är så mycket känslor i det också, föreställer jag mig. Att du sitter mitt emot den här personen.
Ja, och man har, för det första så får man ju, man får inte sitta och vara arg eller förfärad över det som har hänt, utan jag måste ju gå in i rollen att tänka på att jag ska få den här personen att berätta vad som har hänt. Mitt mål är inte, aha, nu ska jag sätta dit dig så du blir dömd till ett antal års fängelse. Det är inte det kriteriet jag ska gå in med, utan jag ska tänka efter att jag vill ha fram rätt beskrivning av det.
Hur ofta använder man det här att man repeterar samma fråga två gånger med lite tid emellan för att se om svaren skiljer sig åt eller om det finns glidningar i svaren eller något sånt där? För jag kan tänka mig att om det är en person som har en historia, då kan jag tänka mig att svaren är exakt samma. Då är det nästan mer misstänksamt än om det är lite skillnader mellan de olika svaren när det har gått lite tid. Gör man sånt eller är det bara på tv? Det kanske bara är på tv.
Alltså, det är ju så här, när man går in i en förhörssituation, det beror lite på hur den här personen är, för att jag menar, som så sitter man och förhör en person som har begått ett våldsbrott eller har någon anknytning till offret eller på den vägen, då är det lättare, tycker jag, att jobba med den personen än om man har en person som har begått en ekonomisk brottslighet. De har inga känslor, ingenting sånt kopplat till sin brottslighet, och då är det svårare. tycker jag.
Men det här med känslor tycker jag är intressant, för det kommer ju väldigt mycket in. Det har vi inte tagit upp nu i samband med, än så länge, i samband med frågandet. Att dels den här känslan också av förvåning som kan slå en, och att det kanske rubbar en i själva frågandet, eller den andra känslor som också kan få en att ställa. Om man blir allt för medkännande så kanske frågorna blir för mycket på den andra sidan. Utan det gäller, och samtidigt om man då ska slå på känslorna, så kanske lite av den här empatin som behövs för att komma rätt blir fel. Så det är en typ av känslor som jag då ser som har att göra med det här samtalsfrågandet som mordutredaren då ett exempel på. Den andra frågor som kommer, det är ju de när vi, som vi kom in på i början med Niklas utgångspunkt med frågandet, och även Lars med de här fysikerna som skulle vara astrologer. Det är den där plötsliga att man blir utkastad i en avgrund.
Som så, frågeställare.
Ja, och så står man där och plötsligt bara känner att man har inget fotfäst alls, och det är en fruktansvärd känsla, och det kan ibland få en att svartna för ögonen. Det har det gjort för mig i situationer där jag plötsligt bara känner nej, men antingen att jag har sagt frågan och det kändes som att det var fel fråga, eller att jag står där och ska fråga och sen plötsligt finns det ingenting, utan det är bara en enda stor osäkerhet. Och då har på något sätt känslan har ju fullständigt gått fel. Den har blivit alldeles för stor, så att den överbryggar liksom det här fältet som jag borde ha koll på, som är vitt men som går att täcka.
Frågandet är ju så spännande för att det är väldigt mycket som sätts på spel i frågandet. Det är ju dels det här frågandet där man kastar sig ut, som du beskriver så bra tycker jag, och där man känner att nu vill jag ställa en fråga, för jag vill veta mer, men jag vet inte riktigt vilken typ av fråga som är rätt fråga att ställa. Det är därför som vi också försäkrar varandra varje gång vi har ställt en fråga. Så här, där är en utmärkt fråga, säger vi. För att vi vill försöka uppmuntra frågan. Det finns inga dåliga frågor. Om du lyssnar på en amerikansk podcast och säger det's a great question, och det finns nästan ingen question som inte är en great question. Och det är för att vi försöker liksom, föra in varandra i dialogen som du beskrev tidigare, där vi kan prata med varandra. Men det finns ju också ett annat frågande där det handlar om en ren etablering utav en maktposition. Och vi skriver en del om det där med frågande i politik och frågande som makt, just att man kan ifrågasätta den andra. Och det är fantastiskt fascinerande när man tittar på hur otroligt elaka frågor kan vara, hur nedsättande och tillintetgörande de kan vara. Och det är ett av de bästa exemplen är faktiskt i Bibeln, i Jobs bok, där Job klagar lite i början och djävulen utsätter dem för alla möjliga plågor och prylar och grejer och sånt där, så klagar han lite, och sen så kommer ju Gud in. Och när Gud kommer in i Jobs bok, då är det i form utav ett par sidor ifrågasättande av Job. Vad var du när jag skapade haven? Vad var du när jag skapade bergen? När jag såg till att alla blommor blommade och alla träd fanns, vad var du? Vad var du? Och så håller han på så där i flera sidor, och på slutet så säger Job så här, men det var inget. Sorry, det var inte meningen. Och det där, det är så att säga ifrågasättande frågandet, det som handlar väldigt mycket om makt, det finns alltid i bakgrunden lite. Och jag tror att det kanske är därför som vi kan vara lite nervösa inför att ställa frågor. Det här frågandet som etablerar en hierarki, som etablerar liksom en sorts maktposition.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet. Frågan är svaret, kallar vi programmet. Hur kan vi bli bättre på att ställa frågor? Vid mikrofonerna har vi Niklas Berild Lundblad, som i många år jobbat på Google med samhällsfrågor och teknik. Författare till den nya boken Frågvisare. Vi har Monica Olhed som är kriminalinspektör och förhörsledare, och filosofen Ingar Brink. Och låt oss stanna lite grann vid det här med maktfrågan i frågandet som Niklas tar upp. Vad tänker Ingar?
Ja, jag tänkte på faktiskt det här myckna frågandet då, om vi ska ta upp tråden från Bibeln där, att det där, vad det är för mig att tänka på, det är ju det som de små barn, vissa barn frågar väldigt mycket när de är små, alla gör inte det. Och det är ju mer en typ av mekaniskt frågande nästan, att de ska lära sig ord, det är ett sätt att, som de hanterar sin alltså omedvetet, det här med att växa upp och få större ord för det. Så alla barn gör inte på det sättet. Och sen så kan vi se det ibland hos journalister på presskonferenser. Den är väldigt viktigt som tas upp, att de skriker i munnen på varandra, journalisterna. Och det verkar nästan som att de också frågar för frågandets skull. Och det ger ju ett nervöst intryck när det gäller vuxna. Och det så att Jobs berättar så här, jag tycker inte bara det tyder på auktoritet och makt, utan det finns också någonting väldigt nervöst och lite talande för vår tid ibland, när vi på det här mekaniska frågandet liksom. Och det är väl då om vi inte lyckas hitta det där stället där vi söker efter information, så behöver vi nervöst ställa frågor därför att det inte finns någon kunskap om just om hur vi ställer frågorna.
Men det finns väl någonting i...
Behövs långsamhet för att kunna ställa de rätta frågorna.
Ja. Jag tänker på problemformuleringsprivilegiet, brukar man säga. Den som ställer frågan har bestämt vad det är som är viktigt för stunden. Och det som förhörsledare, när du sitter med en misstänkt, så är det väl du som har det privilegiet att ha bestämt vad det är som är viktigt och vad det är som ska frågas om just nu. Vad innebär det?
Jag har ju bestämt vad det är jag ska ta reda på. Men jag har svårt för att bestämma exakt vad som är viktigt i min fråga. Därför att det är ju avhängigt på svaret jag får. Det är väldigt svårt att gå in och bestämma att den här frågan är den viktigaste. Det är klart, ibland kan det vara beskriv vad som har hänt. Det är ju en jätteviktig fråga om personen svarar. Men jag tänker på det här med maktposition också när man som polis går in i en förhörssituation. Det är ju inte bara det här med att jag ställer frågor. För jag tycker att det verbala är ju jätteviktigt. Men det verbala måste ju stämma in med mitt kroppsspråk. Jag kan ju inte komma in och se ut som om jag har några översitta fasoner och så ställa en fråga och be dem öppna sig och berätta mot mig. Det skulle inte ske.
Jag får fråga dig, nu tar jag initiativet igen. Jag får fråga dig, Ingar, som professor i teoretisk filosofi. Menar, vad är en utpräglad filosofisk fråga för någonting?
Ja, den utpräglad filosofisk fråga, det är ju vad är kunskap? Vad existerar? Finns Gud? Det är de här frågorna som vi kanske inte kommer fram till något exakt svar på. Och jag är egentligen inte den rätta personen att svara på detta eftersom min filosofi är ganska empiriskt influerad. Men det är de frågorna kan vi säga som kommer ställs. Vi alla människor kan ställas inför dessa frågor någon gång i sitt liv, oavsett bakgrund eller vem de är. Och behöver fundera på dem kan vi säga. Det kan handla också om vad är livet eller vad är mitt liv.
Plus moraliska frågor väl om gott
och ont. Ja, det finns de också. Professor i teoretisk filosofi, det är ju de är praktisk filosofi som arbetar med de moraliska frågorna.
Moralen struntar du högaktningsfullt
i. Ja, precis. Nej, men det är klart vad är gott och vad är ont. Men det är kanske de som vi lättast associerar till när vi tänker på vilka är de filosofiska frågorna. Men det finns väldigt viktiga frågor som har att göra just med vad sanning är till exempel. Vad är sanning? De här frågorna kanske vi också behöver beakta samtidigt åtminstone som vi tänker på de moraliska eller till och med kanske före dem. Och det är ju så man brukar tänka sig att den teoretiska filosofin föregår också både som hantverk och kunskapsmässigt före den andra, så att vi just kan ställa de rätta frågorna och inte bli för känslomässiga, bara lagom känslomässiga när vi tänker på de här frågorna.
Jag tänker på just, vad är sanning egentligen i svaret? Det är ju så att när jag sitter som förhörsledare, jag kan ju ganska enkelt plantera in saker i den personen jag sitter och förhör för att det ska bli en sanning.
Så att vederbörande själv tror det?
Ja, det finns ett exempel där man till exempel, det kan ju ha hänt i verkligheten, men om man tänker sig nu fyra bilder, man ser en trafikolycksplats där det är fyra bilder. Först ser du in i en stad, hörnan av en fastighet, så är det trottoar nedanför. Fastigheten är i sten. Andra bilden, så är bilen borttagen. Då ser du att vänster front fram till är skadad och intryckt. Första bilden ser du när bilen står så. Och sen sista bilden så ser du foto över själva olycksplatsen där man har fotograferat trottoaren och där. Sen sitter personen som har varit med där eller varit vittne till det här och blir förhörd, och polisen ställer alla de här frågorna. Den här personen nämner ingenting om glassplitter på platsen. Så förhörsledaren ställde till slut frågan, fanns det glassplitter på platsen? Ja, tänker den här personen då, rent logiskt med att fronten är intryckt och så vidare och så vidare. Jo, men det gjorde det nog, säger den här personen. Sen måste den här personen komma till ett ytterligare förhör och då får de berätta samma sak igen. Och nu säger den här personen automatiskt till förhör, ja, så fanns det nog glassplitter där också. Och detta blir en sanning. Och den här personen som har sagt det här vet inte att det fanns inget glassplitter.
Det är precis riktigt, och det som är, det är ett jättebra exempel på att frågor skapar sina egna sanningar. Och det där, det, för att ta ett exempel från ett helt annat område, så man pratar mycket om hur man bäst ger återkoppling i yrkeslivet till exempel. Och det finns en sån här hemsk management-grej som är feedback-mackan. Först säger man någonting bra, sen säger man det som man är kritisk till och sen säger man någonting bra igen. Och det visar sig att väldigt lite utav det där fungerar. Därför säger jag någonting bra till dig så tänker du, ja jag vet, jag är rätt bra. Säger jag någonting dåligt till dig så tänker du, ja fast du förstår inte hela situationen. Vad man kan göra istället för att skapa den här sanningen som Monica beskriver, det är fråga, hur gick det där? Hur tycker du att det där gick? Mm. Hur tycker du det senaste kvartalet har gått? Beskriv det för mig. För då börjar man skapa en sanning tillsammans istället för att försöka säga till någon hur det var på det där enkla sättet. Och det, man kan alltså, samma sak som kan skapa en förvrängning i en förhörssituation kan faktiskt skapa en delad verklighet i en yrkessituation på ett sätt som kan vara väldigt produktivt. Frågan öppnar liksom upp för att vi ska orientera om vad det är vi tror att vi vet. Vår bild av världen. Och där någonstans så kan man då börja skapa sin sanning igen. Mm. Och sen så jag ska komma tillbaka lite till det här med barnens frågande. För det finns ju någonting i det barnsliga frågandet som också har att göra med filosofin. Att man fortsätter att fråga där man kanske normalt skulle ha blivit tillsagd att sluta. Att man fortsätter att fråga, man frågar vad är en regel, hur funkar en regel, hur skulle en regel kunna funka så. Och att man fortsätter att följa frågan hela vägen ner i liksom backen på något sätt. Det finns någonting i det uthålliga i det filosofiska frågandet som jag tycker är fascinerande. Som jag vill höra lite med Ingar om, hur liksom tänker man... För det tycker jag, hur lär man ut det till elever? Jag pluggade filosofi en gång i tiden. Jag kommer ihåg att vi hade väldigt bra lärare som egentligen lärde oss att hela tiden fortsätta att ställa frågor och inte vara så jättenyfikna på svaren.
Nej, men det är klart att det är viktigt att kunna ställa de här frågorna. Om det är, nu du sitter och arbetar själv, så är det du själv som leder frågandet, eller om det är två stycken som då jobbar på något filosofiskt sätt, så är det ju ni själva som sätter gränsen för frågorna. Men där, då är ju frågandet det som leder framåt som alltid, men det här som betonas är just att det finns ingen konvention om att vi ställer två frågor och sen ska vi vara klara och sen börjar vi med nästa fråga, för annars hinner vi inte med eller annars klarar vi inte tentan i tid eller annars är arbetsuppgiften, sen ska vi gå hem, utan det som är mest intressant, det är det som döljs bakom de frågorna du inte kommer på i första taget, eller de frågorna du inte redan vet har ställts. Det är ju det som är det mest intressanta. Och det är där plötsligt frågorna också kanske hittar någonting som triggar det stora intresset, och då är det bara att följa på.
Men det här med barnets frågande, jag har en liten 2,5-åring i min närhet som frågar om allt. Nu är det dags att gå och lägga sig. Mm. Varför det? Därför att det är kväll. Varför är det det? Därför att solen är på väg ner. Varför det? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Varför slutar de flesta av oss efterhand att ställa de ständiga varför-frågorna?
Ja. Men man måste ju skilja, nu barnet är så litet och förstår det ju inte alla svaren. Nej. Utan det är här jag tror att frågorna har lite att göra med att utöka ordförrådet helt enkelt. Men när barnen blir lite äldre så kommer det också sådana frågor, men där de kanske lyssnar med och kommer just med följdfrågor. Det visar på en annan sorts förståelse. Och alla människor slutar ju inte ställa frågor, utan det beror lite på omgivningen också, vad de får höra i skola och på utbildning och så. Vad är det viktigaste att fråga, eller är det viktigaste att kunna svaren? Och utan tvekan tror jag vi alla här menar att det är väldigt viktigt att kunna ställa frågor.
Och då undrar jag på en annan nivå, inte bara på individnivå, utan alltså med dagens teknik så har vi ju alla massor med svar till handels hela tiden i närmsta Google-telefon som Niklas har varit inblandad i, som jobbat på det företaget. men alltså sitter man på en middag och så säger någon, undrar hur många är det som har dött när de byggde de där fotbollsarenorna i Katar? Det måste vara jättemånga. Ta 2 sekunder så är det någon som har googlat upp svaret. Eller ett svar i alla fall, vi kan inte vara helt säkra på att det är rätt svar. Men vad gör liksom Siri och sökmotorerna med vår nyfikenhet och vårt sätt att formulera frågor, tror ni?
Vi får ju inte samma diskussion om vi hela tiden letar upp svaret. För det kanske hade visat sig, om man hade fortsatt med det här och diskuterat hypotetiskt, så kanske det hade kommit upp en helt annan fråga som hade varit mycket mer intressant. Till exempel om vi tittar på det etiskt. Ja, men hur är detta försvarbart? Hur kan man bygga arenor på det här sättet? Är det rätt att människor överhuvudtaget ska dö vid en byggarbetsplats? det leder in på något helt annat. Och då får vi de här spännande, vindlande samtalen som inte vet var de ska sluta. Som ger en väldigt mycket och som man känner när man går ifrån middagen att det här var en rolig middag. De här människorna vill jag träffa och prata med igen.
Det finns två typer av frågan här. Och den sociala inbäddade frågan som Inga beskriver bra, det är ju frågan när vi frågar tillsammans med andra. Eller vi frågar en dialog och vi har en konversation om någonting. Och det socialt inbäddade frågandet, det är ju det som vi på något sätt har vuxit upp med när vi var det här barnet som ställde massor av frågor. Och sen kom till skolan och började ge en massa svar. Så det socialt inbäddade frågandet, det är ju en sorts frågande som vi behärskar rätt väl. När vi sen istället får ett socialt isolerat frågande, när det inte är en middag utan när vi sitter framför en skärm och så frågar vi, var det inte så att människor inte landade på månen egentligen? Och så får vi upp en konspirationssajt och så fortsätter vi sådär. Det frågandet, det är helt asociala frågandet. Det är intressant och problematiskt, därför jag tror att på många sätt och vis så är vi inte utrustade för, vi har liksom inte utvecklats för eller utbildats för att klara av ett frågande där det inte finns ett samfund runt frågandet, där vi inte liksom frågar i en grupp. Och det där tror jag kan vara någonting som man funderar lite på, hur ser man till att frågandet återinbäddas i det sociala sammanhanget?
Du formulerade elegant själv i din bok, Niklas, låt mig citera på sidan 61. En kultur som långsamt förlorar intresse för frågorna och fastnar i alternativa fakta, låsta positioner och polarisering kommer till sist att förlora sin förmåga att fråga sig ur den återvändsgränden. Och vad blir vi då?
Ja, och precis det som, just det här att man måste komma ihåg att frågan är en social verksamhet. Den här diskussionen som Inga beskriver, som leder vidare till de etiska spörsmålen. Det är den så att säga, verksamheten som, det är så frågan har fungerat. Att vi socialt har utvecklat ett frågande som gör att vi tillsammans som grupp kan lösa olika typer av problem och lita till varandra som informationskällor. Och då när vi så att säga, helt plötsligt hamnar i ett mer enkelriktat frågande så blir det svårt. Och jag tror inte att det är end of story, utan jag tror snarare så att det är så att vi måste fundera på hur vi återinbäddar frågandet i de sociala sammanhangen.
Vår professor i filosofi rynkar pannan. Vad tänker du, Inga?
Det var inte riktigt det jag menade för det första. Det finns flera saker här. Nej. Jag menade inte att det här samtalet jag beskrev att det var någonting där vi hade svar på frågorna, där vi kan lita på att de andra är goda informationskällor, utan det här samtalet var intressant just som jag refererar till, just därför att ingen har svar. Ingen vet någonting om svaren, och det är det vi diskuterar oss hypotetiska fall där vi kanske inte får några svar. Och den typen av samtal och frågeställningar ser jag som oerhört sällsynta. Det är ingenting som jag någonsin fick lära mig i skolan, och det är väldigt få som liksom förstår hur man gör detta eller har lust med det eller fattar poängen. Samtidigt som jag tror att det är väldigt viktigt, för det är det som får oss att tänka vidare. Och det där ser jag som ett samhällsproblem, att vi inte lär ut det här mer. Sen finns det socialt inbäddade, och det är att man ska kunna lära sig svaren. Och att jag är tveksam till att det också finns i så många sammanhang idag, att man tror att de andra är säkra kunskapskällor och så. Jag tror att det är mycket vanligare att människor, även när de är tillsammans, förlitar sig på internet och inte känner att de andra kan ge något vidare stöd.
Mm. Jag tror också det här att man inte kan svaren är jätteviktigt. För det är väldigt sällan som man söker på nätet och så får man upp vet inte. Och det där att kunna säga jag vet inte, det är också en del av det socialt inbäddade frågandet. Att vi kan enas om att det kanske inte finns något enkelt svar. En sökmotor måste ju ett svar.
Jag tror att det är på något sätt själva grunden här, att erkänna att jag vet inte. Det är där frågandet börjar.
Niklas, jag återkommer till er förtjusande lilla bok. Ni resonerar om att frågan varför är ju central, den är jätteviktig. Varför? Men så säger du också, eller du och Fredrik Stjernberg, frågan varför inte är kanske minst lika viktig. Den är närmast omskakande och revolutionär. Utveckla det.
Varför-frågan, att ställa den om och om igen som barnet gör, det har ju visat sig vara ett väldigt användbart verktyg i till exempel kvalitetskontroll och sådär, för att ta reda på vad som har gått fel i en produktionsprocess. Men frågan varför inte är mer spännande, därför att den är just den här djävulens fråga, som jag tror att det är Shaw som har, Lucifer säger, du ser vad som finns och frågar varför, jag ser vad som inte finns ännu och frågar varför inte. Och Det finns någonting i varför inte frågan som utmanar den rådande hierarkin och de rådande normerna, och därför är den väldigt viktig. Att återkomma till den är att utmana det som vi hittills har gjort och försöka komma fram till nya metoder att göra saker och ting, nya sätt att lösa problem, nya, det kan vara allt ifrån ny konst till nya idéer. Så att varför inte är en socialt mycket mer utmanande fråga på ett sätt än varför är. Även om varför kan man också socialt utmanande i vissa situationer.
Det kan ju hända att man ställer en varför inte fråga i en förhörssituation. Men då börjar den här personen utveckla tankar kring varför kunde jag inte ha gjort så, eller varför kunde det där vara så.
Ja.
Det blir ju ett helt annat sätt att tänka.
Varför inte?
Ja, det hade jag inte tänkt på. Det var ju superintressant. Just det här att då måste personen ge en alternativ beskrivning av vad som faktiskt har hänt, eller hur?
Precis.
Ja. Så om jag då försöker tratta ner det här, installera ner det här ytterligare och frågar, hur kan jag bli bättre på att ställa frågor?
Jag tror man blir bättre på att ställa frågor genom att lyssna verkligen aktivt på den som svarar.
Är det så enkelt?
Ja, det låter enkelt, men det är inte så enkelt. Och inte tänka utifrån egna värderingar, egna fördomar. Man slänger av sig den ryggsäcken man har på ryggen och så tänker man helt utifrån den som svarar, det inte perspektivet.
Men varför är det så svårt att lyssna då? Om nu är liksom själva lösningen.
Ja, i mitt yrke som poliser, det har ju väldigt svårt att vara tysta i förhörssituation. Utan man vill snabbt komma med nästa fråga. Så det är svårt.
Det låter som filosof.
Alltså, inga.
Nej, det blev lite som en filosof ibland. Jag kan känna mig som en sån där förhörsperson ibland om jag går på någon middag.
Men vad säger du då? Om hur ska jag lära mig att ställa bättre frågor?
Nej, det gäller från mitt perspektiv och det sammanhang jag finns i, så gäller det ju att inte vara rädd. Och det handlar då om att ta reda på lite. Vad är det jag kan? Vad är det egentligen? Var ligger det här vita fältet som jag vill fråga om? Och att känna trygghet i att det finns någonting jag vet, och sen att det kan bara bli bättre ju fler frågor jag ställer, men jag måste lyssna på svaren naturligtvis.
Och Niklas Lundberg, har du blivit bättre frågeställare efter att du har skrivit den här boken tillsammans med Fredrik Stjernberg?
Jag hoppas det, men framförallt blev jag bättre efter att få lyssna till Monica och Inga, för jag tror att det har väldigt mycket att göra med att se hur man ställer frågor i olika sammanhang och i olika yrken. Det finns ju så otroligt mycket att lära sig av de yrkesgrupper som har frågandet som sitt levebröd. Och, jag menar, ett exempel, min favoritfråga i alla kategorier när vi gjorde den här boken, som jag verkligen tycker om och som jag ofta försöker återkomma till, det är, den kommer från det medicinska området och kallas för Alexanderfrågan. Då är, vad skulle få oss att ändra oss? Vad skulle få mig att ändra min uppfattning om just det här som jag tror just nu? Och den frågan tycker jag är extremt användbar, och den användes i samband med stora vaccinprogram som skulle rullas ut under svininfluensan i USA. Och det gjorde att en rätt fast åsikt rubbades i grunden, därför man bestämde sig för att gå och titta efter vissa givna data som, om de vore på ett sätt, skulle ändra hur man såg på situationen. Så är det liksom någon sorts grundfråga i intellektuell hederlighet.
Den frågan tar vi med oss, och så avslutar vi filosofiska rummet om hur vi ställer frågor. Tack så mycket Niklas Beril Lundblad som tillsammans med Fredrik Stjernberg skrivit boken Frågvisare. Tack till Inga Brink, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, och Monica Olhed, kriminalinspektör och förhörsledare. Tekniker idag var Johan Schandorka. Research Paulina Witte, producenten för Filosofiska rummet i Malmö heter Thomas Lundqvist, och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.